Det är att ljus ligger uppenbart på människan.
Den har ju alltså förvillig upprinnelse hos oss. Den har upprinnelse hos Gud, men det gäller för oss. Det skulle få en modern församling till att explodera vid att man påstår något sånt. Jag skulle ta och läsa först från Daniels bok. Bara benytta mig av det, siden vi snackar om helgdomstjänsten. Daniels bok, 8 kapitel. Nämnte det så vitt det var här i igår. Det är en vär och en getebok som är framställd först och främst i det kapitel där, som representerar dessa världensrikena. Och så står det, vi nu har Grekenland här och Italien här och Lilla Asien här och så Palestina och Egypten här och så Gulfen här med Eufrat och Tigris. Så har du kartor på tavlen. Så står det att det kom en bok som stanget härifrån, med en värld som stanget härifrån norr och syd, det vill säga han gick den vägen där, alltså mot Egypten och upp mot det som idag kallar Turkiet. Så kom det en härifrån som stanget mot öst och mot syd och mot det fagre land. Och så står det ut för ett annat världenshjörne kom en annan som stanget mot öst och också mot, ja, det är han som, undskyld, jag är blandat kort nu. Han stanget mot öst och mot syd, och så kom en som stanget mot öst och mot syd och så mot det fagre land. Det var nummer tre. Och så står det nog om ham. Det är inte så viktigt det här, det är bara att du får tak i idén. Alla dessa här bevegelserna här från dessa dyr, först det ena, så det andra, så det tredje, de går i detta plan här över geografin. Vem är det som har vann på den kluten här? Ska jag spåka mig först? Inte lov. Och ödelägga tallen med en våt klut. Så är det så att plötsligt så beveger den sig utöver mot öst och mot syd och mot det fagerland, så beveger den sig upp och kastat någon av stjärnorna här till jorden och tråkat på den. Och så därefter så beveger den sig upp igen. Och så tog frat, som vi står här i detta vers här, och det, i vers 9, och av det ena av dem, alltså det är den ena himmelgörande, himmelrättning ska det egentligen stå, så kört upp ett nytt torn som från första var lite, men sidan var övermåttet stort mot syd och mot öst och mot det fagre land, mot syd och mot öst och mot det fagre land, alltså Palestina, och så står det, och det växte lika upp till himmelens här och kastade någon av stjärnorna till jorden och trådde dem ned. Det var den första bevegelsen i en helt annan rättning, upp och ned. Och så står det, och samman med det stadiga offer blev Herren övergitt till ödeläggelse för frafallets skyld, och hornet kastade sannheten till jorden, och det hade framgång med allt det företog sig. Ja, like till Herrens fyrste hevete sig, det tog fra ham det stadiga offer, och hans helgedomsbolig blev omstyrtet. Så det är 8 kapitel, verserna 10, 11 och 12. Så det är det som går lika förut, för man får det en spörsmål, hur lång tid gäller syn om det ödeläggande frafall och att helgdomen ska komma till sin rätt, och så kommer svaret 2318 om månader. Hvordan ska jag nog se det här väldigt, väldigt enkelt och kort? Det är en ting att en världsmakt som Medo-Persiska rike slår omkring sig och etablerar sig i världen, så gör det hellenistiska riket detsamma, så gör det romerska riket detsamma. Men så uppstår en ny situation att man inte längre beveger sig sån på mänsklig plan mellan världsriker, men en hever sig till himlen och träcker ner de som bor där, och de som bor där som kallas Herren, det är alltså menigheten. Herren, stjärnorna, blir trukket ned. Och så kommer det nästa. Den beveger sig ännu en gång upp och styrtet ned. Fyrsten, hans helgedoms bolig, blev styrtet ned, och hans dagliga offer blev tagit från ham, så att allt kom ner på jorden. Det är bildigt, inte sant? Du kan gott se när du läser det. Förstå vad jag menar med att han beveger sig från öst till väst och nord till syd och sån idéplan där. Men plötsligt så beveger han sig den väg, sån där, upp och ned. Och det är det som är intressant för oss. Det är det, det är om de verserna och det, vad det betyder som Daniels bok i det väsentliga talar om. För det är den tid när den sak ska göras upp att hela synen siktar. Synen siktar till den för en fastsatte tid. Det vill säga att när den situation ska göras upp, när man inte längre kan rasera det som är i himlen och placera det på jorden, när man inte kan ta sig till rätt hos Herrens furste och ödelägga den förrättning han har för att destruera den, och så tråkar det ned och gör det jordisk flatt och få det här ner. Det är det som är det ödeläggande frafall. Jag var inte så god till att säga det där, men du förstår vad det står i texten. Det kommer rike till rike och det beväger sig som här hela tiden. Så plötsligt kommer ett rike som gör det där. Och det är det som är intressant för oss. Och hvis vi nu skriver det väldigt hurtigt om, så ser vi att idag, så hvis du kan en finna en törr klut på tavlan. Det var ett annat som är tört som inte är. När jag var ung, det är länge sedan, då trodde man att man skulle ha en våt tavleklut. Faktiskt är det någon som ännu tror det, men det är länge sedan. Men tavlen blir som skjoldet och så får man inte, ser man inte. Visst du spör folk om vad man skall och inte skall, vad man bör och inte bör, ta tillfälligvis med den boken här som heter Människorättigheter. Det talas mycket om människorättigheter i världen idag. Det känner vi alla till. Människorättighetsdomstolen i Haag. Och det är amerikanska människorättighetsförklaring. Det är den mellanamerikanska. Det är den europeiska. Det är FNs människorättighetsförklaring från 1948. Och alla ropar ja och amen till. Och det är Helsinki-deklaration och så vidare. Och så är det alla dessa 200 år gamla konstitutioner från Frankrike, från USA och från moderna samfund som det norska med sin grundlov, hvor människorättigheten har en central plats. I alla dessa erklaringen om människorättigheterna så är det grundläggande tese att det är människor som har dessa rättigheter som människor. När man spör om begrundelsen för dessa rättigheterna, så ser man på människor och man hänvänder sig till människor, man spör människor. Det är allt det som har med människor att göra som utgångspunkt och basis för det. Det står riktigt nog i den amerikanska människorättighetsförklaringen, den amerikanska oavhängighetsförklaringen som det heter, att, tack ska du ha, vad fint, att att människor har dessa rättigheter för de är skapt med dem. De brukar ordet skapt, created, alltså. Och det är en sån religiös levning, för man hade en religiös bakgrund i USA. I den franska så är man född med den. Ellers i världen så är man född med den. Det tillkommer människor som människor, med människor som utgångspunkt. Det är alltså i denna tid där människor är det man spör, och där människor som människor är basis för allt det man vurderar om lov och rätt och bör och icke bör. Det är i denna situation att vi som adventister opererar med helt annan synspunkt. Vi ser att den situation vår hand där uppe fick frarövet sig sitt herredöme, sin tjeneste, och de som hade sin förankring där uppe blev tråkigt ned, rycket ned, styrtet ned, trampet på. Står det? Det är där vi ska ha gjort upp denna tjeneste. Det står i 2300 afton och månader så ska saken komma till sin rätt igen. Och hur är saken rätt? Saken är rätt när man igen hänvänder sig i basal begrundelse för människor ska i himlen och inte på jorden. Och det är det man kallar humanism. Det är att hänvända sig till en jordisk situation och till människor och ha människor som basis. Därför så tar man dessa människorättighetsförklaringarna. Eller jag tror jag hade en annan bok med. Jag är inte säker på om jag har den här. Det är likegyldig. Jo, det är den här som jag har fått undervisa efter i etik för skolor jag är. En bok som heter Spörsmål om liv och död. Och det är en väldigt smart fyr som heter Jonathan Glover, en britte, som har skrivit den i boken här, den är översatt till dansk. Och han går igenom alla dessa klassiska medicinska etiska spörsmål som är så trötta, jag orkar nästan inte nämna dem. Men alltså, du känner allt det där för abort och bla bla, hela vägen. Och så debatterar han självmord och och medlidenhetsstraff och allt det där. Och så försöker han förklara dessa moraliska konflikter och dessa moraliska problem. Och han är sinnrik, han är en klöktig man. Men jag kan se det, när du läser den i boken här, så måste du sanna mina ord om att den är en lång tirade av kunstiga problemställningar. Kunstiga vanskligheter. Oändligt många självmotsägelser, hvor den ene ting påstås och så försöker man avväga den mot en annan påstånd och försöker att väga det ene gode mot det andra, eller det ene onde mot det andra onde, eller det onde mot det gode, och kommer en plus till ett minus, en minus till en plus, eller kommer plus till plus och minus till minus, fram och tillbaka, upp och ner och stå för att finna ut av vad man ska göra och bör göra. Och när man har skrivit hela boken och alla de andra böckerna, så aner man inte vad man ska göra. Det går inte, alltså, hur skulle man ana? Det går inte an att ana det. Det är omöjligt. Därför har man för exempel olika skolor inför en sån etisk tänkning som vi känner. Något som heter konsekvensetik. Det känner vi, inte sant? Konsekvensetik. Det är där man ser på konsekvenserna av sina handlingar för man vet om man ska göra det och det man ska göra. Man ska göra något eller inte ska göra det. Alltså en handling är inte rätt i sig själv. Kun de konsekvenser, de följdvirkningar som handlingen har, täller om den är riktig eller god. Det är väl en mest främragande representant för detta, en G. Moore, en britt också. Han har sagt att det att jag ser att en handling är god, det betyder samma som, säger han, att konsekvenserna är goda. Det är det god betyder, att konsekvenserna är goda. Mot en sån konsekvensetisk hållning, som är den mest aminnliga moral, man kan ha sån handlingsutilitarism som det också heter, eller etisk egoism, ja. Och så när man ser på den enkelte människan, på den enkelte situationen, den enkelte handlingen, när man ser på lovgivningen i alla myndighet, lovgivningen i norska storting, den är ju konsekvensetik. Alltså politikerna är ju väldigt som säkra på att de kan se konsekvenserna av vad man gör. Det var en viktig bemärkning i Sverige här.
Det var en bemärkning om politikernas bedömning av svensk politik och ekonomi. Och så är det Carl Bildt, han är så säker på allt det han säger. Han är alltid, jag har alltid märkt att Carl Bildt är så säker. Han vet alltid vad den enda vägen är. Och det har aldrig varit tvil hos han. Och så en gång så skulle underskuddet på den svenska betalningsbalansen, det skulle vara precis 17,1 miljarder. Så var det en kommentator som sa, lägg märke till det står 17,1, inte 0,2, 17,1. Och så blev det på 36. Och så nästa år så kommer en ny värdering. Och man vet alltid konsekvenserna av det. Så där skulle det vara på, det var det morsomt det var att det skulle vara, så där vänder man 17, då skulle det vara på 71,3. Lägg märke till, inte 70, 71,3. Det blev på 120. Och nästa gång, nu är det dubblat upp igen. Men alltid så vet man. Jag syns ju, jag förlanger ju inte att Carl Bildt ska veta det. Det är ju inte det som är poängen. Jag vet i hvert fall inte vad det blir. Och jag är inte förbausad över att andra inte vet det. Men det är någon som tror det är möjligt att veta. Och det är det som är så irriterande när man går upp i sådana ting. För politikerna är ju som bekänt ofelbarliga. Jag har aldrig hört en politiker göra en fejl. Eller inrömma en fejl. Det är alltid rätt och det är alltid det riktigt. Det som ligger bak den där måten att vara på, det är det man kallar konsekvensetik. Alltså vad bör vi göra? Vilka lover bör vi lave i ett land? Vi bör lave de lover som ger de bäst tänkande resultaten för flest möjliga människor. Det är konsekvensetik, eller nyttemoral som det också heter. Nyttemoral eller teologisk etik, det har så många fina namn. Nyttemoral, det är ett gott norsk ord. Det är en nyttemoralsk tänkegang. Den går igen i alla nationalförsamlingar med en sån skråsäkerhet från politikernas sida, som om det var någon som kunde vite någon framtiden. Särskilt ting man arbetar mest med är så svär att avgöra, så vanskelig att avgöra som det där. Mot en sån konsekvensetisk tänkning så har man det man kallar en regeletik, eller deontologi, eller regeletik från Kant. Det är också en annan, vi kan kalla det en regel, eller pliktetik, inte regel, men det kallas en plikt, det är mycket bättre. Pliktetik. Och där baserar man ikke, man ser helt bort från konsekvenserna av det man gör. För det är inte det som gör en handling riktig eller gal. Nej, det är vad handlingen själv, det som ligger i saken själv, som gör det riktigt och galt. Och Kant, alltså tyska filosof Kant, som gav namnet till det här, deontologin eller pliktetiken, med det kategoriska imperativ, allt det där, så
snicksnack. Han säger att det är inlysande sån för alla människor med sund förnuft att detta eller hint är en plikt för människor att göra. Och det oavsett vad konsekvenserna blir, följdvirkningarna av det vi gör måste vi se helt bort från. Du ska alltid hålla ett löfte, säger Kant. Du må aldrig behandla ett människa som ett medel, kun som ett mål. Du må inte lyve. Och det lyder sån kristlig och sån. Immanuel Kant, Tysklands och kanske de sista 2-3 århundradets största tänker, han hade en enorm inflytelse på protestantisk tänkning. Som Thomas Aquinas regnas för den katolska kyrkans stora teolog och tänker, så är Kant det för protestanterna. Och när du går i den norska statskyrka och i religiösa kretsar i alla myndigheter i Skandinavia, i Nordtyskland, så är det kantianisme det drejer sig om när man gäller moral. Och det är en sån pliktetik hvor man tror att du har upp i hodet från födseln skrudd in ett apparatur som ger dig via förnuften vad du bör göra. Står du den tankegången? Ja, det är lite tungt att snacka om det, för det jag syns det är väldigt tungt, och det syns det också, men det är lite viktigt att få sagt att adventismen har någon motpoler. Och hvis vi nu säger, vi läser texten och läser vad Jesus sa, så det är primärt, och så kan man leva på det, men det kan någon gång vara lite hjälp att förstå vad adventismen står emot. Står du? Därför när jag läser från Daniels bok och det står där att detta horn styrter helgedomen till jorden och gör det helge till något världsligt, något himmelsk till något jordisk, något gudomlig till något mänsklig, något överordnet till något trivialt. När Guds barn blir tråkigt ned och underlagt en sån ett sånt system, ett sånt regim, en sån tankegång på grund av förfall, så må man sucka med Daniel och säga, hur lång tid ska det gå för vi kommer ut av det? Och det är alltså denna världsliggöring av all tänkning som jag står för exempel och pläderar för här med konsekvensetik. Det är en måte att rättfärdiggöra sin moral på och se på konsekvenserna av dina handlingar, och det är en alene konsekvenserna som avgör vad som är riktigt och galt. Här är det en alene förnuften. Förnuften är säker, den är fälles mänsklig, den är internationell, den är global, och alla har den samma 2 + 2 = 4 för alla människor. Det är också moral. Då tror man på det. Men man har funnit ut att den är helt omöjlig. Det är klart idag, det är omöjligt att leva efter Kants pliktetik. Den är en lång kedelig självmotsägelse. Det går inte an att realisera den i verklighet. Vi ger många exempel på det, men tiden är inte till det. Poängen är att allt detta här är försök på utifrån mänsklig värdering av vad följande blir av våra handlingar, och utifrån människans egen förnuft och kortlägga det moraliska landskap för att finna vad är det jag bör göra, vad är förpliktigt på, vad är viktigt, vad är galt. Förstår du?